I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till podden Fint, Fult och Pengar. Jag heter Isabella Löfvengrip.
Och jag heter Anna Björklund. Vad ska man göra med sin fritid egentligen för att inte bli fattig, sjuk eller galen?
Hur ser Xi Jinpings plan ut för att företagen inte ska fly Kina?
Är det äntligen dags för Sverige att trycka ut lite mer pengar i systemet?
Och vad tycker böckerna att jag ska starta för typ av företag?
Isabella, vissa människor växer ju upp i hem där man alltid vet vad man ska göra. Det kanske är det som är den kungliga grejen också. Det finns regler.
Oj, vad jag inte kan relatera till. Vad är det för hem?
Nej, men jag stötte på några sådana när jag var... Jag kommer ihåg att jag var hemma hos en kompis. Jag vet inte om jag gick i kanske mellanstadiet eller någonting. Och så sa jag... brast ut liksom. Jag sa högt så här... Gud, vilka lena golv. Mm. För de var så städade.
Ja.
Liksom så skurade trägolv. De var så lena. Och hon säger, ja, ni kanske inte har det så rent hemma. Och jag bara, nej, det kanske vi inte har. Jag hade aldrig tänkt på det. Liksom. Men för vissa människor har det ju så att de vaknar på morgonen och så vet de exakt att kanske så här, på lördagar skurar vi golven. Sen lagar vi hela veckans mat. På söndagar, vissa vaknar och går till kyrkan. Eller vet,
man har en plan.
Det finns en plan, precis.
En rutin.
På söndagar äter vi alltid det här. Eller det är alltid samma läggtid. Det är alltid samma middagstid. Det är alltid... Alltså jag har alltid sett dem nästan som en egen samhällsklass. Alltså för de finns i alla inkomstskikt. Det har ingenting med utbildningsnivå att göra. Eller
nej,
så.
Nej.
Men det är bara familjerna där det kanske är så här 0% ADHD.
Eller, ja, fördomen är att föräldrarna är väldigt administrativt
kompetenta.
Ja, de jobbar inom någonting som har med det att göra.
Ja, det kanske
det är ju inte ett kreativt...
Nej, kanske inte.
Par.
Fast jag har varit... Jag vet en så här, en megakristen, också så här som jag har i huvudet, megakristen sexbarnsfamilj.
Mm.
Som de var typ musiker. Sån jävla ordning.
Mm.
Det bara uppstår ibland på vissa ställen. Och,
Men avgudar man det eller avskyr man det?
Alltså jag har alltid känt mig lite avundsjuk på det för att det, liksom, det har varit så långt ifrån min uppväxt och mina erfarenheter. Och jag har ganska svårt att fixa det här själv i mitt liv. Så jag har alltid sett, det är liksom, det har, för mig har de alltid varit den sanna överklassen.
Mm.
De, som bara, där de vaknar på morgonen och så funkar allting.
Ja, det finns en plan.
De får aldrig ett inkassokrav, för de vet exakt vad de ska betala varje månad. De liksom, ja, allting bara...
Nu ska perennerna klippas.
Ja, exakt. Och de vet hur man gör. Och de har rätt verktyg. Och det är inget konstigt med det.
Jag känner ändå en smått avundsjuka.
Avundsjuka, ja. Ja, jag med. Mm. För även om vi är duktiga så vi är inte på det sättet, eller hur?
Nej.
Nej.
Är det en åldersfråga?
Nej, jag tror inte det. Jag kände också, jag hade liksom i gymnasiet så hade jag någon kompis som var så, jag menar, så självklart att motionera på ett sätt för henne som, att jag var så här, va? Hon bara, nej, men man gör det. Man bara gör det. Alltså, när hon var liksom 16 kanske hon så joggade lite på morgonen. Och hon var inte så här grovt ätstörd. Eller, det var bara så normalt.
Ja, jag hade också sådana kompisar.
Ja. Men och jag tänkte på det när vi gjorde det här Rich Dad. När du pratade om Rich Dad Poor Dad i förra avsnittet. Jag tyckte det var så intressant. Jag började tänka på det här. Alltså just på hur man hanterar sin fritid.
Mm.
Att, för det, folk pratar ju mycket om inkomstnivåer, utbildningsnivåer. Den typen av grejer. Men det här som är kunskapen om hur man ska hantera resten av dygnet. Mm. Egentligen. Majoriteten av tiden. Det som inte är ens yrkesliv. Alltså, att den är liksom lika viktig för ens liv. Kanske viktigare på vissa sätt.
För det är ändå basen.
Ja, precis. Det är basen. Mm.
Men det var intressant. För jag tittade på Anders Hansen. Min eller din personlighet heter den på SVT. Jag är super duktig. Jag är jätteimponerad över produktionen.
Det är han som är neurolog. Mm. Eller liksom neuropsykologen.
Superduktig. Och han pratar ju om det här att formas personligheten utifrån det livet man lever.
Ja.
Men han säger att livet formas utifrån din personlighet.
Ja, ja. Igår väl Lena eller inte? Det är en personlighetsfråga.
Så jag tror kanske att den lilla klassen som vi pratar om är snarare den personligheten.
Ja, exakt. Det är en personlighet precis som vi har avundats. Men för min erfarenhet har ju varit att liksom nästan alla fritidssysselsättningar gör en antingen fattig, sjuk eller galen.
Mm.
Och eller så är de sådana som kräver då väldigt mycket disciplin och arbete. Och då blir det inte riktigt fritid och det är ganska svårt att genomföra så här under längre tid. Att jag till exempel då, som vi pratade om i förra avsnitt, alltså jag hade länge som enda fritidssyssla att gå på krogen. Och det är jättedåligt och man blir både fattig, dåligt för dygnsrytmen, kanske både psykiska och fysiska hälsa. Man blir liksom fattig, sjuk och galen.
Och ful.
Och ful, ja, precis.
Man blir inte vacker.
Nej. Och alla rutiner är jättesvåra att upprätthålla för att man, ja, man har bakfull ångestnivå. Du vet, allt sånt. Men för oss som då inte haft så jättemycket rutiner eller goda vanor och kanske inte har den personligheten då liksom i grunden, så Då har det varit det stället där jag kanske, ja, men det är där jag har hittat andra människor och kunnat ha kul och ha ett sammanhang och så. För det behövs ju. Det behövs ju andra människor runt den för att ens då fritid ska funka. Och sen gled det här över för mig. När jag slutade gå på krogen så mycket så kanske jag gled över till att så här bjuda hem folk. Alltså bjuda på fest, bjuda på middag. Jag började laga jättemycket mat.
Mm.
Och det var bättre skulle jag säga ändå. För innan folk kommer hem till då kanske man så här städar automatiskt. Man får den här utifrån blicken på sig själv och sitt liv och så. Så det är bra för ens vanor.
Hur vill man uppfattas när jag bjuder hem folk?
Exakt. Och jag började gå till så här sal och hallar och köpa goda råvaror, laga en god ragu, lära sig laga plattfisk. Man liksom håller på och grejer. Och det är meditativt och trevligt. Bra för ens psykiska hälsa, tänker jag. Men det är ändå ganska ofta, upptäckte jag, som man bjuder någon på fest och liksom när man säger hej då så tänker man så här, stackars dig. Eller liksom, förlåt, det här blir jobbigt för dig imorgon. Eller liksom, det har en kostnad, allting.
Mm. Hur menar du?
Ja, men att de blir fulla. De liksom, eller man kanske bjuder...
Att gästerna? Alltså.
Ja, eller kanske jag med. Man bjuder på jättegod mat, men så tänker man så här... Jaha, det här får vi ta igen på gymmet. Så, alltså, det är liksom, vi blir ändå både. Och det är ganska dyrt att springa till saluhallar och köpa plattfiska hela dagarna.
Ja.
Alltså, så att det, man, vi blir ändå både fattigare, sjukare och galnare kanske.
Även av det intresset.
Även om det är kul i stund. Ja, precis. Mm. Det är inte så hållbart. Liksom. Det är det här, jag försöker hitta den hållbara fritiden.
Precis. Mm. Vilka bra vanor som är hållbara. Så vad ska man pyssla med?
Alltså, ganska mycket går i bort. Du kan inte gå på stan och shoppa. Då blir man fattig.
Mm.
Det går inte. Gå och fika. Då blir man sjuk. Gå och ta en drink. Men då är vi där igen. Då är du liksom fattig och sjuk. Kanske galen också.
Men har du med en parameter om glädje?
Ja, men det är precis. Det är ju uppsidan då med en fest kanske.
Och fika och shoppinga.
Ja, precis. Men det är ju de här, man måste ju slippa alternativkostnaderna.
Mm, jag fattar.
Men en promenad på stan där man inte konsumerar, men kanske istället går på ett museum. Det höll jag på
en
med.
God vana.
Det är en god, precis, det kan man gå vana. Problemet är, det blir ju aldrig så kul. Eller det blir sällan ett sammanhang. Om du och jag skulle gå på museum ihop, vi skulle inte komma så här jättemycket närmare varandra.
Jo, vet du vad? Jag tror vi är undantaget där. Vi hade ju haft roligare på det här museet än gått på NK.
Ja, det kan det hade vi haft, det är sant. Men det är inte, vad ska man säga? Alltså det är inte automatiskt så att vi sover gott på natten. Eller gjort lite kanske. Mm. Ja, men den kan vi behålla då i vår hållbara fritid. Men
vi sparar den.
Ja. Men det är ändå så här, det är ganska svårt att komma på någonting, alltså för det är ganska mycket tid ju, där man ska komma på någonting lite meningsfullt. Alltså för folk säger så här, men det är viktigt att vila och återhämta sig. Men vila, alltså det betyder ju bara att man ligger och scrollar, och det blir man ju galen av. Så det kan man måste fylla
tiden. Det var intressant det här, för när du pratar så inser man att man ändå har ganska mycket fritid.
Ja.
För det är väl någonting som folk klagar mest på. Att man har ingen tid till mig själv och till min vardag. Men när man börjar inse det, och när man tittar på vilka vardagsvanor man har, så inser man att det är mycket som formar en. Alltså har man tid.
Precis. Varje gång man ska fatta ett beslut om vad man ska handla, vad man ska äta, hur man ska ta sig till och från sitt jobb. Allt är egentligen fritidsproblem, så att säga. Och det spelar ganska stor roll för om man liksom köper sushi och tar bilen jämfört med cyklar och koka soppa. Det är två väldigt olika liv.
Men det är ju det här som skiljer miljardärerna, Richard Branson, alltså alla de här, Anthony Robbins. För de har ju sjukligt strukturerat goda vanor.
Ja, Elon Musk har inte det.
Nej,
han är uppe på nätterna och gamar och liksom tar något piller.
Men nya generationens chefer.
Just det.
Ja. Åker långskidor.
Ja, exakt. Precis, de och går upp.
Jättetidigt.
Otroligt.
För det är väl...
Och väldigt lena golv.
För det är väl de som har... Exakt, de som har förstått vad framgång är inser ju exakt det du säger.
Mm.
Att det är basen som är... det mest betydande.
Ja, och om man slarvar med, alltså om man sover för dåligt, alltså alla vet ju det att det efter något år så tar det ut sig i att man blir koko i bollen, man bryter ihop, man, och samma sak med mat och motion, man kan tumma på det ett tag, men liksom om det tar 15 aktiva år av ens liv, då är det ändå inte en bra affär liksom, utan man måste få in det.
Ja.
Och det här är ju för oss då som inte vill bli liksom fattiga, sjuka eller galna, så måste man ju tänka på det här liksom från början. Och jag tror att jag i helgen vaknade och vid nu 33 års ålder, jag knäckte en kod.
Gud vad spännande.
För första gången så hade jag någonting, jag hittade liksom en lucka. Det här gick att göra. Det här var engagerande och kul. Kul. Jo, men det var kul.
Ja.
Och vi blev inte fattiga galen.
Berätta.
Vi fällde 14 träd.
Mm-hmm.
Och jag hade bjudit in, jag hade liksom bett om hjälp egentligen. Jag hade hört av mig till liksom lite olika människor och bara så här, kan ni komma den här tiden, den här dagen?
Vänner eller folk som jobbar, typ arborister? Eller?
Det var en trädfällare.
Uh-huh.
Och han hade frågat så här, ska vi hyra en skotare? Eller har ni några som kanske vill rulla lite stock? Och så gav han mig en så här menande blick. Och då kände jag bara så här, vi ska rulla stock. Och jag insåg så att jag har nog aldrig gjort det här förut. För jag var ju lite generad när jag hörde av mig. För det jag egentligen gjorde var ju så här, vill du göra så att jag slipper hyra en skotare? Vad är en skotare? Eller vet jag inte exakt. Men vill du komma och hjälpa? Vill du göra mig en tjänst? Vill du göra lite grovt, liksom tungt, jobbigt arbete på din lediga tid? Och folk var lite så här, okej,
du gjorde det? Du ringde
runt? Jag gjorde det, jag ringde runt lite. Precis, det kom lite folk, vid lite olika, folk var olika bakfulla och så. Liksom. De trillade in. Och det alla var, när vi väl var där så kände jag så här, alltså jag behöver inte, det här behöver jag inte vara nervös för. Jag kände inte
du
så här
att dem
jag,
någon bra upp, en jag bra
gav
upplevelse.
Dem en helgsyssla som varken gjorde dem fattiga, galna eller sjuka. Och, alla fick vara ute,
ja,
träna.
Exakt.
Och det var ändå så här, alltså den här trädfällaren då, han kallade dem för våra undersåtar. Han bara, ni får ligga på era undersåtar nu. Han tyckte de sackade efter lite så här, nu får ni det. Så det var liksom, alltså, det var ganska krävande liksom. Ja. Men jag såg så här att alla åkte därifrån gladare än de var innan.
Men jag fattar det.
Jag behövde inte tänka så här, åh nej, hur ska det här kännas imorgon för dem när de vaknar? Och utan alla hade så här en skön känsla i kroppen.
Men jag får en känsla av att så fort vi går liksom back to our roots ja, så blir vi lyckliga.
Det var kanske bara så enkelt. Jag vet. Och det kändes också som att, för det var liksom några familjer som kom. Och då var det ju, det blev så att jag stod liksom och petade i en eld och serverade mat åt folk och passade barnen så de inte skulle få träd i huvudet. Och alla män gick runt och bar. Så det blev också så här, det kändes som att familjen hade också så här en bra dynamik i...
Det var liksom, lagom många i stammen också.
Precis, det var så. Det var, jag bjöd in till ett jägare och samlar live.
Ja, exakt.
Och alla blev så glada. Och det låter kanske lite självklart när jag säger det. Men det är nog anledningen att vi inte gjort det här tidigare, jag och någon liksom. Är nog just att någon slags artighet, att man vill inte, man tänker så här att be folk arbeta, det är fel.
På sin fritid.
Ja, precis.
Exakt.
Men det var precis det vi saknade.
Men jag tror att, för nu nämnde du ordet arbeta på sin fritid.
Mm.
Det är väl det som är vårt synsätt, det här att kratta löv, fixa.
Just det.
Att be någon annan göra det. Att det är liksom, så får man inte göra. Alltså knappt ens betala någon annan för att göra det.
Det skulle synd du komma hem till mig och städa mitt kök imorgon, Bella. Att det skulle ju...
ja, men exakt.
Att vi har lärt oss tänka på det sättet. Att liksom, det är grisgöra. Det här är, det ska man helst, om man har råd, då ska man köpa en tjänst som gör det åt en. Just så här, hyr en skotare då. Det fanns ju uppenbarligen ett lättare sätt. Eller ja, men just så här, hyr in en trädgårdsmästare, hyr in en så. Men när det kommer till kritan så kanske det är typ det lyxigaste som finns. Mm. Att ha en sån uppgift. Det kändes så då. Det enda som saknades var att det hade varit, om vi hade kunnat avsluta med en middag liksom.
Mm.
Då hade det varit perfekt.
Ja, jag förstår. Men precis, för koden är väl då, all typ av uteverksamhet blir vi ju lyckliga av.
Ja, precis. Ja, för nu är ju frågan då så här, hur ska jag kunna återskapa det här nästa gång? För nu har vi inte 14 träd att fälla liksom.
Nej.
Vad ska vi
nej, men så här,
vi har lite ved att hugga.
Ja, nej, men bara så här, samla ihop blåbär. Man kan göra som en ganska...
Det är sant.
Du kan bara rama in det på ett väldigt enkelt sätt.
Ja, precis.
Alla vill ha blåbär hemma.
Precis, för det behöver ju finnas ett syfte också. Att bara så här, gå runt i skogen planlöst. Det är för tråkigt. Alltså man... Det måste finnas,
och det är inga barn som vill hänga med lika mycket på något planlöst.
Nej,
man vill ha ett mål. Svampen, något sånt.
Mm. Det här är ju varför folk startar jaktlag, inser jag.
Ja. Och männen, män ska elda.
Ja, precis. Exakt. Precis. Och det måste finnas kanske en arbetsledare också.
Ja.
För det var ju det, att i och med att vi hade köpt in en gubbe då som var liksom automatiskt chefen, så tog han på sig det att styra jobbet liksom. För annars är det lite så här, det blir konstigt om jag liksom går runt och säger åt folk.
Men kan det vara ett nytt lager då? Ja. I det här? För att man inte bara går ut och bara krattar löv i skogen, utan att man faktiskt har en person som dirigerar med sin stora handen vad alla ska göra. Ja. Att vi mår bra av det också.
När folk betalar pengar för att gå och träna utomhus i grupp, då betalar de egentligen för att ha en arbetsledare som säger åt dem, så här, nu måste du bära en tung sak. Mm. Och de bara, jag vill inte. Du måste, okej då. Och så mår de bra av att tvingas.
Men det säger väl ganska mycket om, och det säger väl ganska mycket om vårt samhälle, att man är så trött på att få vara vuxen och få vara den som ska styra och ta alla beslut.
Mm, mm. Folk skulle egentligen kanske må bättre av, istället för att ha städhjälp då, så borde de ha en så här dominant och lite karismatisk person som kommer hem till dem och säger så här, nu är det dags att svabba. Och de bara, nej, jag vill inte. Och så säger de så här, jo, det är bra för dig. Du kommer leva längre om du gör det.
Okej då.
Och då kan de sova så gott sen.
Det är så himla mycket diskussioner när det gäller Kinas framtid.
I Kina. Jag ser mycket rubriker om detta just nu. Mm. Ja,
Och det är mycket diskussioner och frågetecken kring om man tror att så här, huruvida Kinas ekonomi kommer att vara. Jag tror att det är ett land som kommer att vara öppet och vilja dra till sig fler investerare, eller ett land som kommer att bli mer och mer stängt.
Mm, mm. Precis, ja, det har ju varit väldigt turbulent de senaste åren egentligen. Alltså kanske så här sen pandemin framförallt, eller hur? Att deras börs har väl så här, alltså nästan halverats sen, alltså de senaste så här 3 åren eller vad det är. Och sen så hade de den här alltså vansinniga noll-covid-politiken som höll på ganska länge. Och nu så, vad ska man säga, det är ingen som riktigt vet riktningen.
Exakt,
nu.
Exakt, ja, nej precis.
Man undrar, och man vet ju heller inte, den data som kommer ut ur Kina kan man ju aldrig lita på. Så att folk vet ju heller inte det, eller hur? Vad som stämmer och inte, hur är det med tillväxtsiffrorna? För att de vet inte hur mycket som manipuleras av...
Nej.
Partiet och så.
Jag tror det också att vi, och sen också vi i västvärlden, vi har ju också ökat kraven på Kinas transparens. Allt ifrån när det gäller när stora bolag producerar sina kläder, fabriksarbetare och mycket siffror helt enkelt, men också från bolag som är på börsen som man investerar i.
Mm.
Och det känns ju inte som att Kina går mot en väg där man vill dela med sig ännu mer, utan snarare tvärtom. Mm. Och att Kina vill minska informationen men samtidigt ändå få igång Kinas ekonomi tillsammans med andra länder.
Mm.
Den går ju inte ihop.
Nej precis. Och alltså, det känns som att det är, jag vet att jag pratade om för några år sedan, så här, jag bara, varför kommer aldrig någon så här, vad ska man säga, något det kommer jag tänkte liksom att där de var i sin fas, som han jämförde med västvärlden, så att de liksom borde nå sitt 60-tal någon gång.
Mm.
Alltså att folk skulle så här, jag vet inte, det skulle komma någon slags grön våg, eller liksom att folk skulle skulle upptäcka cannabis, eller att de skulle så här, var är alla kinesiska hippies, har jag undrat liksom. När kommer den liksom frihetsrörelsen? När kommer den kinesiska Martin Luther King? Liksom.
De försökte ju det, men det torget, det blev ju inte så.
Ja, det
blev
en
himmelska fridens torg.
Precis. Nej, men, och det kommer ju aldrig. Det finns ju liksom ingen... Det känns som att folk har väntat på att det skulle hända när de har just öppnat sig för omvärlden. Att det skulle komma in så mycket demokratiska influenser. Så att,
ja,
att Kina automatiskt skulle bli mer som vi. Och så har det inte riktigt hänt. Utan det finns liksom ingen utmanare till. Utan det är bara liksom inom den här politiska klassen så bråkar de. Men det finns inget liksom, ingen utmanare.
Nej.
Mm,
och det är Kinas största utmaning. Att man gick från att vara ett väldigt fattigt land. Man var tvungen att öppna upp just med internationell handel. För att man var tvungen att få in pengar.
Mm.
Så man ska bedriva någon form av pragmatisk marknadsekonomi samtidigt som att man ska vara en diktatur som stängt land med människorna.
Yeah.
Och där är Kinas, alltså det är deras största utmaning hela tiden, hur man ska balansera. Mm. Och det vi ändå har sett, om man skulle säga att man tror på att Kina blir mer slutet, är ju att den här nationalistiska propagandan ökar ju hela tiden. Och man har sett att Kina har tagit mer och mer makt över stora bolag som till exempel ByteDance och andra företag. Och återigen, att hålla en balans mellan att kinesiska bolag växer och samtidigt hålla en strikt liksom tro och älska nationen.
Mm.
Det är en utmaning.
Ja, och man kan ju tänka sig, om propagandan ökar, att det skulle kunna vara då för att propagandan behöver öka. Alltså att det kanske är så att omvärlden har tagit sig in lite grann.
Ja, exakt.
Men det är svårt att avgöra. Alltså jag känner alltid
det. Men visst, så är det ju. Det är en ung generation som har mer koll idag. Och det är det som...
Ja, har de det?
Ja.
Finns det liksom en flower power kineser? Tänk att det gör det bara. Vi har aldrig sett på
dem. Nej, men sen också, det som är så att de är så indoktrinerade, för att när man läser intervjuer med liksom kineser som är väldigt så högt utbildade, som har pluggat utomlands och som kommit tillbaka och haft den förmånen och möjligheten, ändå så tycker de att Kinas system är vettigt.
Ja, de verkar ju liksom inte ha någon så här upprorisk...
Nej, liksom, exakt.
Det är ju faktiskt det är det som är konstigt. Alltså att det inte är liksom regelbundna upplopp. Eller det är det man... Det är det vi alla väntat på lite grann. Eller hur? Håll tummarna för på något sätt.
Mm.
Att det skulle... Finns det... det är nästan som att det är en lite lustig tanke. Förlåt, är det här rasism? Men liksom att det skulle vara en lustig tanke att så här, tänk om det finns massa så här, finns det arga kinesiska incels? Det är svårt att tänka sig. Det känns som att om de är insult, de bara, de går väl till jobbet ändå. Alltså, de är liksom så kuvade.
Ja, och det är ju samma sätt som när jag och barnen och Paul är i Japan. Och våra barn är så här, alla är så trevliga här.
Varför är de så trevliga?
Varför är de så trevliga och artiga? Ja. Det finns ju liksom ingen...
Att det är den kollektivistiska kulturen faktiskt är så stark. Ja. Så att det liksom inte sker det som sker i väst. Helt
och,
enkelt.
Ja, och sen också, sen tror jag att en stor del av Kinas befolkning är ju bönder. Alltså det är ju folk som inte... Vi pratar om ett så stort land att de flesta invånare har ju inte gått på ett universitet, utan det är ju folk som är inte jägare och samlare, men ändå...
Men som är ganska nära liksom att liksom slita väldigt hårt för brödfödan och kanske inte har tid och ork att upptäcka cannabis.
Nej, men
eller bråka på internet om... Nej,
nej men exakt. Nej. Och det är Xi Jinping, det är hans största utmaning. För att Kina har ju alltid varit ett land som sätter kvantiteter och volym i första hand. Att deras sätt att tjäna pengar är ju att skapa väldigt, väldigt många produkter. Vi svenskar och internationella människor kommer och har använder deras fabriker. Men Kina, för att de ska kunna vara ett mer självförsörjande land, så måste ju de öka sin tekniska utveckling.
Just det.
Och de behöver ju steppa upp kring att kunna starta ett halvledningsföretag för att inte vilja ta över Taiwan.
Precis.
Men befolkningen, vi är inte som Sverige. Vi har ju inte de här... De har inte så många människor som har den tekniska avancerade utbildningen.
Nej, precis. De tillverkar Apples produkter, men de har inget eget Apple. Liksom.
Nej, och de har människor...
Det finns ingen innovationskraft.
Nej, som Schweiz. Alltså, det är samma. Det finns en likhet mellan kineser, schweizare och norrmän. När det liksom inte ett finns pengar så att man har ett behov av att vara kreativ, eller att du inte får vara kreativ.
Just det.
Så det är en stor utmaning.
Taskigt sagt om normen. Men jag förstår, precis, för det är ju fortfarande så att Made in China är ju inte, alltså det är ju någonting de flesta väl undviker i högsta möjliga mån. Alltså att det är motsatsen till en kvalitetsstämpel.
Ja, men det här, jag ser en trend här som går emot alla journalister och analytiker som har med det att göra. För att,
berätta.
Nej, men får vi utgå från då att Xi Jinpings mål är att kunna vara mer ett tekniskt utvecklat land. Men det alla tror med journalister så är just att i och med att landet blir mer och mer slutet så kommer företagen vilja flytta därifrån. Jag tror att man till och med har sett att många lämnar till Indien och till Vietnam. Och så. Men
Made in India, inte alls lika smutsigt i min värld. Mycket bättre.
Ja, men mer... och Vietnam anses vara bättre också, bara rent spontant i magkänsla. Så för mig i alla fall är det så.
Jag vet inte om jag är svårt att... men kanske. Men Indien har jag tänker att det är en kanske inte en perfekt demokrati, men det är ändå, vad ska man säga, lättare att förstå utifrån, mer likt oss, eller hur? Det är
Men så jag tror det som kommer ske är
fler
att...
upprop. Nej. Jo, men liksom då man kan fatta liksom, säga, han är det någon som är arg eller någonting. Ja, men då är jag med. Då kan jag följa det liksom.
Jag fattar. Nej, men så här, för Kinas ekonomi, jag får backa lite. Kinas ekonomi är skitskakig just nu.
Ja.
Alltså riktigt skakig. Och det beror först och främst på deras fastighetssektor. Det är ju det som skakar. Och det är att Kina är extremt skuldsatt. Och det är för att när landet blev, det blir ett fakta, för när landet började bli mer och mer fritt efter Himmelska fridens torg, så insåg de att vi måste öppna upp för vi så fattiga också. Det hände ungefär där 1989. Då, när det börjar öppnas upp och bli fritt, så kommer också en stor medelklass som växer. Och när medelklassen kommer i full fart så inser ju fastighetsbolag att nu måste vi börja urbanisera landet. Vi behöver bygga. Och ett av de här bolagen nu som står om överallt heter Evergrande. Det blir en av Kinas största fastighetsbolag. Det är också en av världens största fastighetsbolag.
Just det.
Och det som har hänt nu då, som gör att Kinas ekonomi skakar, är att det här bolaget som är så extremt stort har ju varit så extremt belånat som egentligen alla fastighetsbolag. För fastighetsbolag bygger ju på, tar väldigt mycket lån, bygga, köpa mark, sälja av, ta vinsten, ta ännu mer lån. Och så liksom funkar det. Och nu det här Evergrande då, håller nu på eventuellt att gå i konkurs. De håller på att likvidera det.
Gör de det? För att det är väl alltså det är också
så... på ruinens brant.
Ja, precis. Men de tillåter ju typ inte konkurser. Alltså för att de har ju byggt liksom medvetet, bara byggt och byggt och byggt och byggt, även där det inte finns efterfrågan. Alltså byggt spökstäder för att hålla tillväxttakten uppe.
Ja, förut så byggde man ju järnvägar. Ja. Eller broar.
Nu är vi inne på det här med att ekonomi inte är en vetenskap igen. Att ekonomi inte fungerar.
För att, här har du en poäng.
Ja, men, för att då har de liksom lyckats hålla siffrorna uppe. Och det har liksom varit ett sätt att dra in kapital också då. Så liksom fortsatt in massa kapital. Men det har ju liksom egentligen skjutit upp ett problem hela tiden. Alltså att de har skapat en bubbla en nationell bubbla, eller hur?
Absolut.
Kan man säga.
Och, det, och där står vi idag. Ja. Den här bubblan då som är väg. Och det här Evergrande, det har blivit då ett bolag som är liksom too big to fail.
Ja, det är ju liksom förluster på hundratals miljarder. Att det är liksom helt vansinniga summor. Men staten liksom låter det inte ske ändå. Nej. Utan de fortsätter bara.
Ja, för att det finns ett scenario som kallas för credit crunch. Och det innebär att om det är så här att Evergrande ska likvideras, då måste ju Kina stoppa in hur mycket pengar som helst i det företaget för att få det liksom att inte gå under. Och när Kina då stoppar in hur mycket pengar som helst i det företaget för att det ska överleva, så innebär det att vi kommer till en situation där banker i Kina längre inte kan låna ut till andra företag.
Nej.
Just för att man är så skadeskjuten.
Precis, för till en viss punkt så kan liksom staten, vad ska man säga, fejka siffrorna eller bara köra på liksom, bara pumpa in mera och bestämma att så här, nej men det här blir ingen konkurs.
Ja,
så att säga.
Ja.
Men vid någon punkt så är det ändå så att verkligheten sipprar in, eller hur?
Ja.
Det går inte att fejka längre.
Nej, det går inte att fejka. Så vi hamnar då i en situation att Kina nu måste rädda det här bolaget och det blir ett svart hål som slukar mycket av Kinas pengar. Då kommer vi till en situation där Kinas banker inte längre kan låna ut till sina andra företag som behöver pengar. Så vi sitter i en situation där företag som växer i Kina inte kan låna av kinesiska banker.
Just det.
Det innebär att kinesiska bolag inte kan nå den tillväxten som Kina behöver.
Nej.
Vilket innebär att kinesiska bolag lämnar Kina och växer någon annanstans.
Just det, ja.
Och vi andra länder inte vill investera i Kina längre för att företagen har inte råd att växa.
Exakt. Det var en stor artikel i Svenskan då om en amerikan som hade just haft ett företag i Kina som just hade valt att flytta det därifrån. Och skrivit en bok om att hon minsann inte var ensam.
Men det handlar mycket om rädsla också, va, för hennes del. Var det inte det?
Ja, men att det är liksom att det är så slutet och så kanske oberäkneligt också just nu att det är,
Och nu kommer vad jag då tror. Nu säger ju folk så här, vi lämnar Kina. Vi vågar inte, dels av då politiska skäl och ekonomiska. Men det jag tror nu att Xi Jinping kommer gå två håll. Han kommer att behålla öppenheten. Rent till företag som väljer att investera i Kina. Apple och liksom
andra bolag. Han vill ta emot kapital. Liksom.
Ja.
Ja.
Han kan inte föda i handen som biter dem.
Nej.
Så att han kommer fortsätta behöva locka till sig än fler företag. Och att det här är så småningom att Made in China blir någonting som är positivt istället. Att
ja, han ju såklart. Ja. Men hur ska han få till det då?
Ja, men de kanske utvecklar sin mer högteknologiskt i landet. Eller de kan visa upp bättre villkor på något sätt. För att få nya och behålla internationella bolag som är där. Men han kommer samtidigt slå mot befolkningen genom att göra deras liv ännu sämre, ännu mer strängare, att man inte får influera av västvärlden på samma sätt. Så jag tror att det kommer gå åt båda hållen samtidigt. Lättare för företagen, tuffare för människorna som bor där.
Men kommer han lyckas med att attrahera omvärlden liksom? För att det känns liksom som att
han har ingen val.
Nej,
just nu kan de inte vara självförsörjande så som han egentligen vill. Vill ju stänga landet och bara få verka inifrån, och sen har de sina hamnar överallt och kunna få in pengar på det sättet, för de äger så mycket andra delar av andra länder. Men han kan inte det idag. Just på grund av att fastighetsbubblan i Kina är så enormt skakig. Så han sitter i en rävsax. Han kan inte stänga för att största fastighetsbolaget i Kina håller på att gå under. Han behöver ha pengar i landet.
Jo, precis. Men om han inte får det idag? Alltså för att jag tänker också, det är ju den här grejen som alltså jag tycker att det här är ju så himla svårt att liksom, det här är väl det som alla som håller på med pengar och politik eller något av det i hela världen sitter och försöker förstå. Men liksom hur tudelad världen håller på att bli.
Ja.
Och där kineserna och Putin ju liksom hur lierade de är och hur liksom hur rädda vi väst borde vara för allt samröre egentligen. Alltså om samma sak skulle behöva hända med Kina som hände med Ryssland för när de invaderade Ukraina, alltså att alla lämnar, att liksom IKEA, McDonald's försvinner. De får, jag vet inte om Coca-Cola också är borta därifrån, att de, ja men att liksom du vet att det är bara att det klipps.
Ja.
Alltså då det är inte som att man lägger fler ägg i den korgen,
nej,
tänker jag.
Nej.
Alltså just för att det känns så svårberäkneligt just nu.
Vad som är bra då, också en spaning som jag har, att när Kina nu sitter i ett skitläge, rent då ekonomiskt men också kanske hur omvärlden tittar på dem, de kommer ju inte gå in i Taiwan i den här situationen. När man är hatad av många och man har en ekonomi som kanske inte räcker till ett krig där borta heller.
Nej, precis. Så nej, det ser ju inte jätteljust ut. Nej, måste man ju säga.
För Kinas del.
Nej.
Så av den anledningen så är man ju glad för att de låter kanske Taiwan vara i fred. Och för att jag tror att man kanske måste, eller bara jag tror att de kommer behöva steppa upp för att få Made in China mer positivt.
Ja, men det...
Och det är bra, för det innebär att då har ju vi i västvärlden mer makt över dem. Det är min spaning. Men de flesta skulle säga emot och säga det att tvärtom, att Kina blir mer och mer dominant och att vi behöver liksom watch out.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag lyssnade på en bok häromdagen. Jag kan ju inte träna på gym. Så då får jag gå hela tiden.
Ja,
och då är det så bra. Och då får man ju lyssna.
Ja,
så att man hinner playa lite böcker. Och jag grejer roligt, jag lyssnar ju om böckerna. Så nu kör jag One to Zero också.
Vilken idé?
Jag kommer inte ihåg vad författaren heter. Men det är i alla fall det är den jag lyssnar på just nu. Det är en bok som handlar om att det är svårare att gå från noll bolag till ett bolag än från ett bolag till liksom 100 bolag.
Just det.
Att det är första gången som är väldigt svårt.
Men det är Peter Thiel. Ja, just det.
Just det. Det är till och med hans kändaste bok. Men det var inte det jag ska prata om. Jag lyssnade på en bok som jag inte har läst innan som heter Play Bigger. Och det är jättemånga som har skrivit den. Al Ramadan, Dave Peterson, Christopher Lockhead och Kevin Manning. Mm-hmm. Hur som helst. Mm. Det som den här boken handlar om är, de pratar om någonting hur man kan skydda sig från Kina.
Ah. Nu lyssnar jag.
Ja. De nämner för sig inte Kina överhuvudtaget, utan situationen handlar om hur startar man företag i en värld där man blir kopierad hela tiden?
Jättebra fråga. Det är så intressant när man skriver avtal nu, så alltså i min värld, om man skriver till exempel ett avtal med ett förlag just nu, då är det ju jättemycket AI-klausuler. Intressant va? Att de har tagit fram det redan. Att det är så...
Vi äger dig för alltid.
Nej men alltså att vi förbinder oss, att vi lovar att inte låta AI få tag i det här. Vi lovar att inte ta den här boken och säga till AI, skriv en ny likadan.
Ja.
Utan att vi inte ska använda ditt språk för att träna en AI med och så. Lovar när de köper.
Ja, det är helt andra, utmaningar. Just när man kan koppa och göra om och använda som grund.
Mm.
Men, och då vill jag... den bästa meningen från den boken som jag nu kommer hålla mig fast är att man kan alltid koppa och härma en bolags liksom, fysiska produkt eller faktan eller idén. Det kan man alltid göra det går inte att skydda sig liksom, mot sånt.
Nej, det gör väl typ inte det är nästan så obehagligt.
Men man kan inte kopiera alltså en företagsidentitet.
För man kan inte kopiera människor?
Du kan inte kopiera bolagets anda, känsla, alltså varumärke.
Just det.
Har du skapat ett företag som har en identitet som många kan, ja men typ Coca-Cola till exempel. Alltså det har ju nu är det kanske det starkaste exemplet någonsin. Men företag som man har en relation till, som man har en känsla för.
Mm.
När jag tänker på Coca-Cola så är det mycket den här julreklamen och det är lite familjemysigt. Alltså jag har en väldigt fin känsla av Coca-Cola. Jag är kanske ensam med det.
Jag hör det. Vi andra tänker så här, rovkapitalism och diabetes. Ja.
Fetma.
Fetma.
Barnfetma.
Barnfetma.
Och jag tycker det är så mysigt med Coca-Cola. Men och det med företag har ju, om vi tar ett bättre exempel, Apple och Microsoft. Vi känner ju någonting för Apple.
Apple i alla fall.
Men vi känner ingenting för...
Nej, just det. Microsoft är som ett så här, en död kontorslokal.
Ja.
Att man bara, jaha.
För där har man, du vet, man kan alltid kopiera software och hardware och allting, men du kan inte sno en identitet, en företagsidentitet. Så det, om man inte orkar läsa boken så handlar det mycket om det. Men sen tar de också upp ett någonting som jag tycker är spännande, att om man ska starta företag så ska man sikta på att bli en category king. Att vara en som skapar antingen att man tar fram en helt egen kategori eller att man tar en kategori och sen blir man bäst på det.
Just det. Och då kan det vara en ganska liten kategori då, eller hur?
Ja, alltså jag kom på ett svenskt exempel och det är ju Keso.
Jaha. Ja, de har inga konkurrenter va?
Nej, och de var först. Alltså, Keso är ju...
Just det.
Det är ju cottage cheese.
Precis. Men det har ju inget annat namn på svenska än...
Nej.
I så fall har vi glömt bort det allihopa, för det heter ju bara Keso.
Ja, en sån. Och, liksom, och jag tycker så här, för jag går ju själv i så här starta företagstankar.
Ja.
Jag har lite grejer. Men, och då tänker jag direkt så här, hur kan man bli en ny Keso?
Ja.
Eller bli en GoPro.
Typ. Precis.
För man säger GoPro till allt som typ sitter på hjälmen när man cyklar mountainbike.
Det är sant, ja. Men det finns egentligen massa varumärken.
Ja,
den
exakt.
Den prylvärlden kan inte jag.
Ja, men precis. Ja. Så det tycker jag är... som var också lite spännande i boken, att dels förstå att en företagsidentitet kan man inte härma. Man måste skapa sig någonting som de kallas för POV, som står för point of view. Och det innebär att den här identiteten som jag som ägare har av bolaget måste jag få ut till alla anställda och också få ut till konsumenten. Det är så många som är dåliga på det.
Precis. Ja, alltså det här är ju, Peter Thiel har ju en intressant föreläsning som jag såg, som jag tror finns någonstans. Han har ju jobbat mycket med att han skriver, alltså det är roligt för han är ju han var då med och startade PayPal och liksom varit miljardär i evigheter. Men han är ju väldigt intresserad av så här samhällsdebatt. Så han håller ju på så här, men finansierar podcasts. Alltså han är liksom håller på så här, skriver små liksom artiklar, anordnar seminarier, föreläser, skriver lite böcker. Alltså han är ju väldigt intresserad av så här, att vara med i samtalet. Mm. Vilket är lite kul. Så han har ett, så här, ett föredrag som jag såg någon gång som var om just så här, hur man ska... Återigen som vi pratade om, det här med att man måste för att man måste skapa ett monopol. Mm. Alltså att man alltid ska, alltså att ha konkurrenter. Det, då kan man inte tjäna några pengar.
Det pratar de också jättemycket om i boken. Gud, vad roligt. Ja, men berätta mer.
Men liksom att det man föreställer sig liksom en marknad, och då är det ju liksom konkurrens mellan olika företag som försöker få samma kunder. Och han säger så här, att i verkligheten så fungerar det inte så, utan alla företag som överlever och tjänar pengar, de har ju inte liksom dödat sina konkurrenter, men de har liksom uppfunnit en egen marknad där de är den enda. Och det går ju att göra på olika sätt liksom, men att han säger competition is for losers. Jag tror att det är det föredraget heter liksom, om någon orkar kolla på det. Och det är ju sant. Alltså alla våra stora företag som Apple, ja, det finns ju andra som gör datorer, men det finns inga andra som gör Apple-datorer, och nej, därför så har de sin egen marknad.
Och så finns det ett annat begrepp som kallas för att man skapar sin eget kretslopp.
Mm-hmm.
Och där är ett exempel som jag bara, just IKEA till exempel.
Mm.
Där har vi har ju företag idag som bara klär om IKEAs egna soffor.
Ja, ja.
Bems heter det, eller?
Väldigt många. Ja, eller sådana som gör bara nya fötter till IKEAs skåp.
Ja, och sen köksluckor, va?
Precis, luckor, knoppar, inredning. Allting är ju anpassat efter det.
Säkert någon som skruvar upp bara IKEA-möbler. Ja. Någon som är nischad på hantverk och så.
Men när jag sålde min lägenhet så var de lite irriterade över att vi inte hade ett IKEA-kök. För hur skulle de då skaffa nya hyllplan som passade?
Ja, men och då, det är också någonting som man ska sträva efter. Att hur kan man skapa någonting som är så starkt att andra anpassar sig efter kretsloppet?
Mm, just det, precis. Ja, exakt. Alla sådana som säljer sladdar till Apple-telefoner. Ja, det är det du menar. Liksom, att det finns en... Ja,
mm. Och de kommer ju att stötta för att moderbolaget ska liksom växa och gå bra.
Just det. Mm. Och också då ta plats på hyllorna, tänker jag. Alltså... Ja, är därför keso finns ju så många smaker. Folk köper egentligen alltid samma, men man vill liksom breda ut sig på hyllan så man liksom har massa biprodukter som liksom fyller ut, eller hur?
Ja, exakt.
Det är lite samma grej egentligen, att man tar mer plats i folks medvetande också.
Ja, mm, ja men precis. Mm. Nej, men så är det verkligen. Så det går jag och... Jag märkte att jag hamnat i en situation igen där jag börjar gå läsa med böckerna igen. Tillbaka till...
Vad ska du starta för världen?
Jag har en idé. Mm. Men det är inte riktigt en category king, utan det är snarare mer en disruption. Av någonting som redan existerar.
Mm.
När jag har kommit på företagsidéer så har jag snarare så här gjort en mall. Ja, men typ om man söker en pojkvän, då är det så här, han ska vara så här. Så är jag fast med företag. och på en av punkterna så är det ju så här att det ska vara någonting som jag redan gör. Jag måste gräva där jag står.
Ja, men någonting, det tror jag är bra. Precis, att det ska vara en...
Då blir det enkelt också.
Ja, och att det är någonting som man själv förstår. Mm. Eller hur? Ja.
Mm.
Det är därför det är så svårt att prata om Kina, för att jag förstår ingenting. Jag har ingen liksom...
Men jag har en ny grej jag ska testa. Mm. För nästa bolag som jag vill starta, nu har jag idén, kommer jag inte göra av ekonomiska drivkrafter.
Mm.
Utan jag kommer starta det utan en tydlig, självklart en, liksom en marginal och sån plan, men inte att jag ska omsätta så här.
Nej.
Utan att jag startar och vill tre personer köpa, så är det fine.
Mm.
Det är en ny liksom utgångspunkt som jag tror bygger på erfarenhet och ålder och kanske inte samma energi.
Ja, men jag förstår.
Mm,
ja.
Så det ska bli spännande.
Apropå det här att ute vara och promenera i vårljuset och lyssna på saker.
Mm.
Så jag lyssnade på Makrorådet, jag tror jag nämnde den förra avsnittet
också. Jag har aldrig lyssnat på den.
Ja, men det är Dagens Industris liksom, nationalekonompodd. Mm. Och han gjorde en intressant intervju med det finanspolitiska rådets ordförande som heter Lars Heikensten. Och finanspolitiska rådet, det är liksom, alltså de hör ju till finansdepartementet, eller hur? Men de ska liksom göra så här mer, de ska inte vara styrda av regeringen, utan de ska ligga utanför för att liksom
samla information och
precis, och rådge också. Ja, så att helt enkelt egentligen är väl det här för att när man hoppar mellan olika regeringar så ska det ändå finnas någon så här kontinuitet, att det inte ska komma en ny regering som plötsligt tar liksom dubblar statsskulden för att liksom väljarna ska bli glada. Och så,
samma råd och fråga.
Mm, precis. Så att det, och vilket du gör då, det här kanske, det känns som att det är många som röstar som inte vet att egentligen så det lilla utrymmet som man kan tycka olika om är ganska litet i svensk politik. Liksom. Mm. För egentligen så liksom, det ska finnas en, statsbudgeten ska ha en kontinuitet. Liksom.
Ja, du har bara vissa, för mycket. Nej, du har vissa grejer som, där man budgeterar och där du kan allokera olika liksom, antal miljarder. Men det är fortfarande samma pusselbitar som ska fyllas. Ja. Du kan inte ha så mycket.
Vad kallar de det? Reformutrymmet kallar de
det.
Ja, något
sånt.
Som är det man har, alltså växeln man har att liksom strössla med för att försöka göra sina väljare glada. Det är inte så mycket. I alla fall då, det håller ju på att hända grejer i då de här frågorna också. För att vi har ju haft då ett överskottsmål i massa år. Och ett mål att vi ska ha en ganska låg statsskuld. Mm. Och nu har vi hållit på med det här så länge så att vi har liksom, jag tror kanske lägst statsskuld i världen. Och den är liksom väldigt låg i alla fall. Den är ganska extrem jämfört med länder omkring oss som är lika oss. Och det här har då liksom, det varit ett väldigt tryck fast både från höger och från vänster. Att vi måste gå ifrån det. Vi måste göra liksom stora investeringar. Och när man säger investeringar då menar jag ju att man ska låna pengar för att ja, men till exempel bygga en massa järnväg, laga en massa vägar, bygga bostäder. Det är lite olika beroende på vilket parti man frågar. Men alla är överens om att det behövs investeringar. Mm. Utbilda massa människor, det är också en sån investering som man tänker att man ska få betalt för på sikt.
Stimulera.
Och att, ja, precis. Och att Sverige är lite eftersatt på de här områdena. Mm. Varför är järnvägen så dålig? Liksom? Ja, men kanske för att vi har haft det här överskottsmålet då. Så nu börjar man till och med prata om att vi ska ha ett underskottsmål. Alltså att staten i princip då ska... men att vi typ ska ha ett, alltså att vi ska gå back varje år då så att säga. Mm. För att, och öka skulden varje år. Och,
för då tror man att de investeringarna man gör ska sen...
Ja, det här, för det, då i den här intervjun då med Lars Heikensten som var, han verkade så himla spännande. Han pratade också om att det finns ett demokratiskt underskott i de här processerna. Alltså att, vilket han var lite orolig för. Alltså helt enkelt att det här är saker som bestäms helt över väljarnas huvuden. Mm-hmm. Alltså att det är liksom, det här är jätteviktigt för staten, Sverige, men det är ingenting man röstar om.
Nej,
precis,
nej.
Som Riksbanken liksom, också ligger, de har ett demokratiskt underskott. Jag tyckte det var ett roligt begrepp. Men han hade också ett annat begrepp som jag inte hört förut, men som han sa att ja, det finns ju ett problem som är den, jag tror han kallar det för intergenerationell rättvisa.
Och vad innebär det då?
Ja, det innebär då helt enkelt att när man lånar en massa pengar eller gör investeringar, för att det är att man inte, att det ska vara någonting som ligger nästa generation till gagn.
Mm.
Alltså att vi får inte ta en massa pengar och så liksom dela ut dem, eller liksom att det ska bara gå till skattesänkningar till vi som är vuxna nu.
Mm.
Utan man kanske ska ta de här pengarna och just då göra de här stora investeringarna som mina barn ska också kunna åka på den järnvägen som vi byggde nu.
Ja.
Eftersom de kommer vara med och betala statsskulden som vi liksom tar nu då.
Mm.
Så att, och det här, jag vet inte, det var någonting, samtidigt så är det ju här ett jättekonstigt sätt att tänka. Alltså att man ska uppnå någon slags jämvikt mellan generationerna.
Mm. Jag har aldrig hört någon politiker nämna det här.
Nej, eller hur? Nej, för det, men egentligen så är det ganska viktigt.
Det är bara miljö som man pratar om till nästa generation. Men inte riktigt den här typen av investering.
Där pratar man ju på det sättet. Det vi ska lämna, liksom, sjöarna ska leva när våra barn ska lära sig simma.
Ja, exakt. Men inte om något annat.
Nej, precis. Men egentligen så är det ju så här. Och då har jag tänkt på... För min dotter frågade faktiskt mig så här... Hur kommer jag att bo när jag flyttar hemifrån?
Och
jag
bara, svår fråga.
Jag bara, ja, det får vi verkligen se.
Ja, verkligen. Gud, jag har ingen aning om.
Nej, eller hur?
Nej.
För att jag tänker också att det händer ganska mycket. Jag vet att jag har en lilla syster som är 6 år yngre än jag. Mm. Och hon bodde också utomlands 1 år. Så hon flyttade hemifrån liksom 7 år efter mig. Och det som hade hänt med bostadspriserna under de 7 åren var ju liksom så här, alltså, jag tror hennes första lägenhet kanske var så här 60% dyrare än vad min första var. Alltså det hade hänt så extremt, kanske 100% dyrare. Det var
jobbigt
väldigt
att missa den tiden.
Ja, ja. Och hur det kommer vara om då min dotter som är 7 nu, om så här, det handlar inte bara att jag inte vet hur rik jag kommer vara, utan jag har ingen aning om vad ett litet hus eller en liten lägenhet kommer kosta.
Nej.
Att det är någonting som har hänt så mycket som gjort, alltså som verkligen skapat då en intergenerationell orättvisa som du har Lars Eikersten pratat om.
Verkligen.
Och att egentligen så sker det här på massa områden hela tiden. Ja, men just den miljön, där kanske man ändå säger så här, ja, det var ju jävla synd att 30-talisterna skulle utarma jordarna och bomba sjöarna fulla med gift. Alltså där kanske man ändå, det har de fått sot, eller liksom de har fått skit för det. Liksom. Ja. Men att det är så mycket vi gör som man inte ens tänker på och absolut inte diskuterar politiskt.
Nej.
Som kommer ha jättestor effekt för nästa generation. Liksom.
Mm.
Och att det kanske faktiskt finns då ett demokratiskt underskott då, som man pratat om.
Men det tror jag. Och sen, även om man tar miljön som ett exempel, där handlar att underlätta för kommande generation, det är till exempel som att bygga ut järnvägarna. Det är ett av de bästa sätten
det
för
precis,
att få skippa bilarna.
Ja, exakt.
Så att, och jag då från mitt moderat sida, jag älskar ju när man tar stora svårigheter och sen hittar man konstruktiva och tydliga sätt att genomföra och motverka problemet på att det finns en plan. Så det tror jag skulle vara bra om politikerna pratade mycket mer om. Alltså det skulle få mer genomslagskraft. Att vi behöver lägga pengar på den här järnvägen eller på den här förbifarten just för att nästa generation kommer behöva göra det här.
Ja, precis.
Jag tror att det kan vara ett bra sätt att en bra retorik.
Ja, och att det kanske så här, ja precis, det är ju tacksamt för alla politiker nu då som plötsligt kommer få mycket mer pengar. Alltså det kommer, alla kommer tycka att de är så bra för att de kommer ha råd att föreslå så mycket tyngre grejer. Liksom, att folk kommer känna så här, wow, nu, att den här känslan så här, vad fan får jag för pengarna? Mm. Att den då kanske kommer repareras lite och att det inte kommer vara så, för det tänkte jag på när jag var i typ Köpenhamn för några veckor sedan då, innan jag blev så sjuk igen så det har ju ändå varit så under vår levnad, så fort man åker utomlands så, okay, inte i alla länder men ändå de andra nordiska länder, man kan åka på en väg i Norge och bara så här, varför är vägarna så bra?
Ja.
Jo, men det är för att det är rikare känsla när man kommer till Köpenhamn och bara, varför är hela tunnelbanan här, det är inte bara att den är så modern och fin och ren och så, den är också helt klädd i fucking kalksten från topp till tå liksom. Och den funkar bra.
Vilka? Alltså vår tunnelbana?
Nej. Köpenhamns tunnelbana. Den är så fin. Mm. Liksom. Och det känns inte så här äckligt och obehagligt att gå ner i den.
Nej.
Den har liksom åkt från Stockholm central och faktiskt där stått och fotat hur trasigt kaklet är. Liksom. Mm. Det är absolut inte kalksten, det är ett gammalt snuskigt kakel och det är dessutom trasigt. Liksom. Och det är, så att den känslan man har att Sverige ligger liksom efter,
jag
att
förstår.
Vi skulle kunna ta i kapp.
Rusta upp lite.
Vi spelar in det här på måndag den här veckan. Så vi får se vad som har Kate kommit tillbaka till nästa avsnitt. Vi får se om jag har kommit på något annat än att hugga ner träd som
du kommer att komma på massor.
Glad.
Kommer det? Ja, du kommer att komma på massor. Nu är jag öppnat Pandoras askar. Du kommer att ha det så fint hemma.
Ja. Glad vår.
Glad vår.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.